Ska vi... har vår kära producent tryckt på räckknappen?
Jag litar inte på vår producent längre. Jo, jag litar på vår producent till 100%, men inte på hans dator.
Har du energidryck, undrar jag?
Nej!
Det kändes att det var någonting som saknades.
Ja. Ja, det är för att vi poddar lite senare idag.
Då bryter vi detta här och nu. Ja. Eller så säger vi välkomna till Bilen med Dealen avsnitt. Det har jag sagt ett par gånger. Ja. Det förhöjer närvarokänslan.
Ja.
Det här är avsnitt 342.
342.
Av den här podden.
Ja. Kul att se dig.
Detsamma, det var ett tag sedan.
Ja, jag slogs av det när du kom här i din stora röda jacka. Fan vad länge.
I min stora röda bil tror jag skulle säga.
Ja, nej, någon stor röd bil har du väl inte?
Nej.
Nej.
Vet du vad jag tänkte prata om?
Nej.
Jag tänkte prata om en grej som jag faktiskt... inte tror vi har pratat om en enda gång i poddens historia.
Aha.
Jag tänkte att vi skulle prata om instrumentpaneler.
Intressant. Det har vi verkligen inte pratat om.
Det där var lite skevt svar av dig.
Det var
intressant.
Nej, men instrumentpaneler i sig kanske inte är så intressant. Men jag tyckte det var intressant att vi inte har pratat om det.
Vi ska prata om instrumentpaneler i perspektivet att bilen är din kropp, mm-hmm, och att då inredningen blir din själ. Eller dina inre organ.
Ja, okay.
Problemet är ju följande. Mm. Biltillverkare överlag lägger ju ganska bra med krut exteriört på bilar.
Mm.
Man är bildesigner och ritar fantastiska skapelser.
Mm. Mm.
Sen har interiören, åtminstone i USA, alltså så här,
traditionellt, ja.
Alltså, det är klart, det finns ju bildesigner som bara ritar bilinredning.
Ja.
Det vet jag.
Mm.
Men de får ju inte samma liksom cred, eller vad man säger.
Jag tror att de som ritar inredning sitter vid ett eget bord i lunchrummet på Pininfarina.
Jag tror också det.
Ja.
Det är magkänslan.
Italien, precis.
Men i USA.
Ja, på Volvo.
Men,
då sitter de i ett eget rum.
Ja.
Tillsammans med städarna.
Kolla, det är de som gör inredning.
Ja.
Jävla nötter. Men det här är ett undantag som kanske, alltså så här, de senaste 3-4 åren har det skett lite liksom i USA också. Men jag tänker så här, slarvigt uttryckt så var ju USA bäst i klassen på instrumentpaneler under 50, 60 och tidigt 70-tal.
Mm, verkligen.
För att sen under liksom 80, 90, 2000-talet och 2010-talet bli absolut sämst i klassen.
Men vänta, på 50-talet sa vi att jänkarna var bäst. För på 60-talet ville jag säga att italienarna kom starkt.
Men jag säger, det är din åsikt.
Ja,
jag säger ingenting om din åsikt. Jag säger bara att du har fel.
Ja, som vanligt.
Jag menar att på så här, ta en brittisk bil, ja, på 60- och 70-talet. Jo, jättefina instrumentpaneler. Mm. Men USA var liksom bäst i klassen på 50- och 60-talet. 70-talet blev det ju liksom så här, det började ebba ut lite. Men på 80- 90-talet, då var ju USA sämst. Och även på 2000-talet och 2010-talet.
Ja, länge som de var dåliga.
Och sen, omkring, jag skulle säga 2015, då tog man sig i kragen och började återigen lägga en jäkla energi och krut på att designa instrumentpaneler. Men då hade ju liksom England och hela Europa sprungit i cirklar runt USA i typ 15 år.
Ja.
Det här är för mig en gåta att USA blev så dåliga på instrumentpaneler.
Det är för att i USA är det bara yta som gäller.
Ja.
Mm. Inget djup.
Jag älskar när du bara kommer med en förklaring som troligtvis är rätt.
Ja.
Men för vi pratar ju också om att exteriör bildesign behöver någonting som bryter linjen, alltså någonting som stör ögat. Helvete vad vi har tjatat om det. Det här karossväcket, BMWs Hofmeister Kink, det får man googla om man har missat det. Eller ett överhäng som är aningen för långt eller för kort, eller en grill som är fel vinkel.
Det är roligt att du börjar
med
att säga hur mycket du har tjatat om det.
Men
sen kan du inte låta
orera om det. Men så är det.
Ja.
Men jag tycker att samma sak gäller ju med designen av en instrumentpanel. En panelsatan behöver ju en ordentlig personlighet.
Mm.
Det är ju, det skriker ju bilen lika mycket som bilens yttre.
Mm.
Visst hade Saab en på pappret ball idé för en massa år sedan, alltså väldigt många år sedan, när de lanserade den här Black Panel. Jag minns inte om den hette så. Jag har för mig att den hette Black Panther.
Ja, den är så att det är aerobilarna. Det kanske satt i alla. Alltså,
nej, jag tror inte, men du har rätt. Det var nog bara i aerobilarna. Ja. Man tryckte på en knapp så släckte man allt utom hastighetsmätaren.
Man hade hämtat det från stridsflygplanen.
Ja, men det var ju något, det var ju en lögn.
Nej, men det var ju PR.
Ja, det var en PR-lögn. Ja, ja. Men inte fan, släcker man alla instrument i ett stridsflygplan?
Vad fan vet du om det? Det var väl bara det viktigaste som lyste på natten?
Jo, men det måste ju vara en skröna.
Ja, skitsamma.
Ja. Ja. Men det här är ju i mitt tycke totalt systemfel. För det är ju ingenting med den här idén som är bra. Alltså, kör man bil på natten, då vill man ju vara omgiven av liksom... som en rymdskeppskontrollpanel.
Nej, men det är att du ser sämre ut att om du har massa lampor i ansiktet.
Jo, men då, kan man ju, då finns det någonting som man kan dimma belysningen så att man,
det bara ligger och glittrar. Du har solbriller på det även på natten.
Ja. Ja. Men det ska ju liksom blinka och glittra. Och man vill ju ha bang for the buck på något sätt. Mm. Att köpa eller att köra heter det. Att köra en Saab med black panel på natten. Mm. Det känns ju bara billigt. Alltså typ att bilen inte har några funktioner. I min värld är det en flopp. Mm. Men en bilinredning ska ju liksom bekräfta din personlighet precis som utsidan, inte släta ut den. Ett annat sånt här exempel där det var liksom rätt och fel. Mm. Det var ju på Hummer H2 och Hummer H3, kom ihåg det?
Ja. Där var ju allting fel, skulle jag vilja säga.
H2 hade ju en skitmärklig instrumentering.
Otroligt konstig.
Med en tydlig flört till flygplansreglage. Speciellt växelspaken som var utformad som en spak från en Boeing 747. Men även ventilationsutblåsen, de här runda, konstiga, satt högt placerade. Men de skulle ju se ut som jetutblås från ett stridsflygplan.
Nej, som inte har någonting med humor att göra.
Nej,
förutom
men det fanns ju en tank. Ja, det
var
en flört till det krigsförflutna, exakt. Mm. Men sen tittar man på Hummer H3. Mm. Det är samma kantiga militäriska design när man tittar utanpå. Och till och med proportionerligt, kanske till och med aningen snyggare än H2. Om en lite mindre knasig kanske då. Mm. Sen tittar man in H3.
Det är bara du och Leif Ivans dotter som håller med om det. Men visst, jag köper det.
Hummer H3 är skitsnygg.
Ja.
Och Leif Ivans dotter, det är inget fel på henne.
Nej, jag säger inte det. Jag bara säger att det är så det är.
Sen tittar man in i H3. Mm. Och plötsligt så försvinner...
Man in i Leif Ivans. Nej, nu fortsätter.
Då försvinner ju all personlighet och all passion. Mm. För plötsligt kan man precis lika gärna sitta i en skeva Orlando. Alltså det är ju helt galet. Kolla här nu, det här är ju en H2.
Mm. Jag måste ta med glasögonen. Ja, just det.
Så att du ser suddigt med nu.
Ja.
Den här har ju personlighet. Jag ser inte att det här är världens snyggaste, men man blir ju glad av det här.
Ja, den är inte dålig. Nej.
Och sen så kollar du in i en Hummer H3.
Och här ser ut som en Opel Ascona.
Ja.
Om den nu
om
finns
ens, om ens det. Ja. Alltså... H3:ans instrumentpanel är ju bara rätt och slett en panel. Mm. Det kunde lika gärna varit en sån här koreansk skeva kobalt.
Vad som helst skulle det kunna ha varit. Det var riktigt, riktigt trist.
Den är liksom själadöd. Mm. Kolla här, det här är en kobalt.
Ja, det är samma. Same.
Mm. Liksom känslomässigt. Mm. Jag ska ärligt säga att jag har varit så himla nära att köpa Hummer H3 många gånger. Mm. Någon gång måste jag ha en H3, har jag tänkt. Mm. Men enskilt flest gånger så har jag liksom tvekat eller hoppat av för att jag får panik på instrumenteringen. För det är där man befinner sig. Mm. Alltså när man sätter sig i bilen och det här ska leva mina dagar ett par dagar framöver innan jag säljer den. Då får man den, liksom panik.
Jag håller med dig till 100% att det här borde... Och jag menar, frågar du liksom biltillverkarna så påstår de väl säkert att de lägger lika mycket energi på insidan som på utsidan. Men då är de i så fall dåliga.
Ja.
För att det här, det är nästan så att det är viktigare hur bilen ser ut invändigt än utvändigt många gånger, eftersom det är där du sitter.
Det är hela poängen med det här lilla konstiga segmentet.
Nej, bra
du
segment.
Helt, det är rätt. Mm. Tittar man på Tahoe Suburban, då har ju 2001-2006 en otrolig personlighet på instrumentpanelen. Mm. Medan 2007-2014 är helt själadöd.
Mm.
Men sen kom 2015 med ett jättelyft inredning och då går liksom kompassionen tillbaka. Kolla, det här är ju liksom, det här är 2001-2006.
Mm.
Den är ju skitball.
Ja, skitball är väl att ta i, men...
Jo, men jämför den med 2007-2014.
Ja, visst. Ja, just
den är
ju
själadöd. Ja. Det här är ju återigen en skeva kobalt. Liksom.
Mm.
Och sen kom 2015. Ja, då blir den ju jobbad igen.
Ja, ja. Alltså det är ju ett bra tips, ett billigt trick att få en bil att kännas dyrare. Det är ju att lägga, som du säger, lägg energi på design och på, för du kan, ja, man sitter inne i bilen så här, jävla vad lyxigt det är, känns, ja, här, för
att, tittar man på USA, då var ju Dodge kanske de som, ja, gjorde den första helomvändningen, ja, från att vara otroligt sopiga till att bli bäst i klassen. Kolla skillnaden här, nu har jag mycket bildexempel, det är ju jättedåligt att visa bilder i en podd, men kolla på skillnaden på en 2009 Durango här.
Får se. Bred upp då. Den ser ju ut som en Tahoe nästan.
Ja, men den är ju liksom ganska modern Durango, och jämfört med liksom en 2019 Ram.
Ja, just det.
Den är ju svinsnygg i jämförelse. Instrumentpanelen är i alla fall otroligt viktig för att liksom driva upp bilens personlighet.
Ja, verkligen. Och känslan på personen som kör också.
Ja.
Att kolla vad jag åker runt i.
Och då har vi inte ens pratat om när USA verkligen var bäst i klassen. Kolla till exempel 58 Edsel. Liksom, tänk om man fick tillbaka det här. Liksom.
Gud, ja.
Eller 55 Packard. Liksom. Kolla hur snyggt det är. Och en 53 Olds med de här två runda. Det är så jävla snyggt.
Du, apropå design och liksom en grej som jag har tänkt på som hör lite ihop med att sitta inne i bilen. En vinkel som jag tror att många bildesigners har glömt bort. Alltså om man jobbar på liksom Volvo eller Audi eller liksom, vilket märke som helst. Det är att man ritar bilen utifrån hur den ser ut och i showroomet, och man går runt och tittar på den och säger, fan vad snygg den är. Men det man glömmer bort är att de allra flesta personerna, när det kommer till hur bilen ser ut bakifrån, kommer att se den sittandes ner, vilket gör att man glömmer bort, alltså förstår du, för när du har en bil, när du sitter och har en bil framför dig, där designen aldrig gått ner så långt och tittat, vilket gör att många gånger är bilar väldigt fula under.
Vilken jävla intressant. Det här måste de ju tänka på.
Jag tror många, idén har kommit så av att jag har tänkt att det här har de inte böjt sig ner och tittat. Det har de väl kanske. Men du förstår vad jag menar. Det är en viktig vinkel.
Ja, det är en viktig vinkel så tillvida att det kanske 80% av de som ser en bil bakifrån ser den från sittandes i en egen bil.
Precis.
Jag ser ju de flesta bilarna snett ovanifrån.
Ja, precis. Jag ser de flesta bilarna i backspegeln. Du, idag ska jag snacka mycket hoj. Typ bara hoj.
Va? Är det så?
Jag är ju en person som, du känner ju mig bättre än de allra flesta. När jag gör något, eller när jag väl fastnar...
Så gör du halvdant.
Nej, tvärtom. När jag fastnar för något, då går jag ju gärna balls deep. Det här är du också skyldig till. Du är ju lite likadan. Och det här kan man tycka vad man vill. Men jag gillar ju inte bara att doppa tårna i ett ämne. För om jag tycker något är kul, då känner jag mig nästan... Jag blir manisk, tvingad nästan att...
Ja, det är ju hemskt jobbigt.
Lära mig så mycket som jag vill. Och du är likadan.
Jo, men det är jobbigt att umgås med det. När du liksom går ner i en sån här vertikal.
Ja, nej, men om jag börjar löpträna då blir det extremt. Och sen om jag gillar roddar, då när jag börjar gilla roddar, då måste ju liksom jag åka till USA och besöka alla speedshops som finns. Och fördelen med det här som även du liksom får uppleva, det är ju att vi får uppleva väldigt mycket roliga saker.
Så är det.
Ja, det är många svenska hotrodders som kanske nöjer sig med att åka på liksom SSRAs träffa någon gång per år och sitta med likasinnade tanter och farbröder och snacka lite om hotrodding. Och det är inget fel på det, tvärtom. Jag tycker det är också väldigt, väldigt kul. Jag älskar den här typen av träffar och har full respekt för dem som lever ut sin liksom hotrod-hobby, om vi nu tar det som exempel, här hemma i Sverige.
Men de går inte balls deep, gör de inte.
Nej, men för dig och mig så räcker ju inte det, utan då spårar det ju liksom ur, och då ser vi liksom till att hela tiden driva den här besattheten framåt, vilket gör att liksom... Ja, men du och jag har suttit i soffan hemma hos Winfield och lyssnat på hans gamla anekdoter om liksom amerikansk hotrodkultur på 60-talet. Eller vi har suttit på Barrys kontor och storökt liksom tindrande lyssnat på hans rövarhistoria om sin egen förträfflighet. Liksom. Och sen då, vi har hängt med shifters och varit på deras fester, och sen när jag började snöa in på liksom östkuststilen så gjorde jag på något märkligt.
Fan, heter han Mel?
Ja, det var det jag skulle komma till. Då sa han, nu vill jag ha en östkustråd, och då på något jävla märkligt sätt så lyckades jag liksom lära känna presidenten för liksom den stenhårda klubben Rumblers i New Jersey, och det slutade liksom med att han då hjälpte mig att bygga en Rumblers stukad bil till mig. Eller när det var liksom
som du aldrig besiktigade, det var synd. Den var jävligt snygg.
Den var jävligt snygg. Eller när, liksom, när det var lowriders med, jag köpte min Riviera. Och sen högst flux så sitter man liksom i den här lowriderklubben Lunatics i en Impala och hoppar fram på Times Square. Eller när vi satt hemma i Danny Trejos trädgård, du och jag, och snackade med hans son om liksom bilar.
Det minns inte jag.
Ja, vi var hemma där. Jag tror fortfarande jag har Danny Trejos mobilnummer i min telefon.
Det har jag också. Ja. Jag tror han har bytt.
Ja. Men, annars skulle vi ringa upp han på den, vore ju roligt.
Ska vi göra det?
Inte idag. Nej, men kontentan är hur som helst att jag hatar ju att bara skrapa på ytan när det kommer till mina fordonsintressen. Utan jag måste ta det så långt som det bara går då. Och när det kommer till mitt hojåkande så är det ju samma sak. Det börjar ju med att jag liksom sprätter runt på en scrambler. Och sen så börjar jag lite långturer med den, vilket utvecklades till det här med liksom äventyrsåkning. Att det, liksom, det var det som var min grej. Och det här gjorde att jag liksom kände att jag ville bli ännu bättre på att köra grus, så att jag skulle kunna göra lite tuffare resor till mer exotiska platser i framtiden då. Och lära mig att köra off-road då. Och det väckte ju idén om att jag skulle köra Gotland Grand National och börja planera för det.
Men.
Det här med att köra enduro, det har inte riktigt slagit klona i mig på det sättet som jag är van med och som krävs för att jag ska liksom vilja gå djupare ner i den vertikalen. Jag tycker att det är skitfränt att kolla på enduro. Och när vi var på Kåsan här för några månader sedan.
Hör jag?
Ja, ja, men lugna ner dig nu.
Nu är jag så nyfiken.
Ja, ja.
Är det någonting som kommer hända nu?
Ja, något kommer hända.
Oh shit, vad spännande.
Ja, men Kåsan, jättefränt, lyrisk. Men jag kände kanske att enduro är väl inte liksom det. Det är kanske inte det roligaste jag skulle kunna tänka mig. För min egen del. Förmodligen för att det kräver för mycket tid och träning. Men kanske framförallt för att det kräver ganska mycket timmar i garaget som jag inte riktigt har då. Men parallellt då med mitt växande, eller med den här besattheten kring att köra Gotland Grand National. Som ju, det är en bra tävling för blåbär som mig att få leka enduro före då, för några timmar. Men parallellt med det så har en annan, mycket starkare grej växt fram i mitt undermedvetna. Något som har skrikit på mig att det här är det fränaste som finns. Och det är rally.
Alltså...
Ja, men jag är besatt av Dakar.
Ja. Jag tänkte hoj, Dakar rally.
Ja, och när jag ser liksom Steve flyga fram på bakhjulet i Africa Echo Race så tycker jag att han är så cool så att jag inte riktigt vet vad jag ska göra med mig själv. Och jag inser också...
Ja, men du, förlåt, det här, nu tar du ju inte ett jättestort kliv för, alltså, till någonting nytt.
Nej.
Jag trodde du skulle säga att nej, jag är tillbaka i shoppen.
Ja, jag visste att du trodde det. Nej, där är jag inte riktigt än. Men nej. Det är inte alls omöjligt att jag hamnar där. Men jag känner lite att jag har liksom försökt lura mig själv när jag liksom har påstått att anledningen till att jag liksom vill montera ett rallyton på min hoj var för att den är skön att köra långt med. Det är förvisso sant, men det är inte hela sanningen.
Nej.
Det jag egentligen vill, det är att vara lika fränt som liksom Steve.
Ha.
Eller kanske ännu heller som,
du är det.
Som Benavides eller Price eller Walker.
Du är det.
Nej, det är verkligen
för mig är det.
Och även om jag vet att det är liksom en omöjlighet så kommer jag inte få ro förrän jag åtminstone har testat på det de gör. Ha. I någon form av light-version.
Aha.
Så jag har bestämt mig för att göra en grej som jag sällan gör. Och det är att ge upp en grej som jag har på min bucketlist.
Aha.
Utan att jag har gjort det. Jag har nämligen bestämt mig för att stryka Gotland Grand National från listan och istället, jag ska under 2024 köra mitt första rally.
Vilket då?
Det står mellan två stycken.
Aha.
Jag kommer inte köra Africa Echo Race eller Dakar, det finns av naturliga anledningar.
Aha.
Men det finns ju andra rallyn som inte kostar lika mycket som inte är lika jävliga och farliga som de här två kungaklasserna.
Aha.
Och det är då framförallt två rallyn som det står emellan. Och det första heter Dinaric Rally.
Vad heter det? Hur står det?
Dinaric med C på slutet.
Aha.
Det är ett roadbook-rally som går i de dinariska alperna i Bosnien, Herzegovina.
Wow.
Ja, och det är ju en av de största bergskedjorna i Europa. Och naturen som omger de här bergen är helt sagolika.
Ja, men då är det liksom på riktigt riktigt.
Ja, det är på riktigt riktigt.
Det är inte åka till en lerpöl på Gotland.
Nej, nu ska jag köra rally. Men det som är så fint med den här Dinaric rallyt då, det är, eller miljön som den går i, att den går upp i de här bergen som ändrar karaktär hela tiden, vilket gör att på bara en dag så får man uppleva väldigt många olika typer av road race, eller liksom off-road racing då. Och loppet brukar vara 5 dagar. Och det finns
jag kollar på bilder, fan fint det ser ut.
Det finns olika klasser man kan ställa upp i. Och jag tänkte då välja att ställa upp i den här klassen som heter M5, alltså hojar då som är 650 kubik till 750 kubik.
Mm-hmm.
Och som har en cylinder. Jag måste läsa på lite mer om det här rallyt. Men det verkar fantastiskt. Ja, du ser ju bilderna här. Jag har också lite bilder här. Det är otroligt vackert.
Men... Det enda som stör mig. Dakar är ju en sån ikonisk tävling. Och sätter man en Dakar-klibba på en hoj så ser det ju fränt ut. Dynamic Rally.
Ja, deras logga hatar du, eller hur?
Jag hatar deras logga så mycket.
Berätta hur den ser ut då. För det kan jag hålla med om. Eller det jag kan, om man jag kan förstå sig, hur de har tänkt.
Man tänker sig en sån här Disney-film från 40-talet. Mm. En pojke som springer på en landsväg, på en grusväg.
Med en pinne och ett hjul.
En pinne och ett cykelhjul. Ja. Och så tar man pinnen och slår på cykelhjulet så att det rullar framåt.
En väldigt konstig lek som de verkar hålla på med på 40-50-talet.
Jättekonstig lek. Ja. Det är en pojke som springer med ett hjul framför sig, eller en cirkel framför sig. Ja. Så står det Dynamic Rally under. Ja. Det har ingenting med motorcyklar att
göra. Nej, men du måste zooma in på cirkeln, för det är ju ett crossdäck.
Det hjälper inte.
Nej, det hjälper absolut inte. Men det är deras logga.
Ja, otroligt. För den får du inte sätta på din håll.
Nej, det kommer jag inte göra. Men faktum är att det är faktiskt ett annat rally som väl kanske är ett av de kändaste rallierna förutom Dakar eller Africa Eco Race och några till kanske då. Och det är det här rallyt som heter Hellas-rallyt. Och just nu lutar det kanske mer åt att det är det jag vill köra.
Hellas. I Grekland, gissar jag.
Mm.
Back to the roots.
Ja, men precis.
Det är ju ännu fränare.
Ja, det här är riktigt fränt. Och det som är så fränt med den här är att många av förarna som faktiskt kör Dakar brukar ju dyka upp på Hellasrallyt.
Men man skulle en liten förrätt.
Ja, men lite så. Man skulle ju också säga att det är ett rally som är gjort för att även glada amatörer ska kunna ta sig igenom det då. Om man inte är allt för värdelös på körhoj. Och sträckorna är till att börja med, de är ju betydligt mycket...
Fan vad fränt.
Ja, det är otroligt fränt.
Kör igenom en flod i Hellas.
Ja, men sen det är mycket kortare än Dakar. En sträcka. I Dakar kan du behöva köra liksom 40-50 mil på dagen. Och sen plötsligt ytterligare 20-30 mil liksom liaison kanske, eller transportsträcka då. Men i Hellas rallyt då är det inga transportsträckor. Eller det är väl bara specialsträckor.
Vad behöver man för team när man åker en sån här, ett sånt här rally?
Ja...
Behöver en mekaniker med dig liksom?
Ja, alltså... Med tanke på hur långsamt jag kommer köra så är jag nog ganska säker på att min hoj kommer att hålla för jag menar, de sträckorna är mellan 16 och 25 mil per dag.
Kör du ner till Grekland?
Ja, men då kör jag väl, nej då kör jag en skåpbil.
Ja, men det jag menar är att om jag skulle följa med dig till, till Hellas rallyt,
det får du jättegärna göra.
Har jag någon funktion där då?
Ja, du kan ju inte mecka med min hoj, men du kan ju vara hejaklack. Stå med pompoms.
Ja. Ja, det skulle vara väldigt kul.
Det får du jättegärna göra.
Ja, du tar min Overland Ram med släp.
Absolut.
Det är ju en jättehärlig Overland-resa.
Ja.
Genom Ukraina, och det är vackert liksom.
Ja, och när man tittar på de här YouTube-filmerna från tidigare år, då blir man helt blown away även här över hur vackert landskapet är. Det här rallyt där det går då.
Man ska kolla på Google Maps hur man kör till. Utgår man från Aten eller?
Nej, det här har väl gått på lite olika platser i Grekland, om jag har förstått saken rätt. Men jag gissar väl att det är 2024 jag ska köra, så jag vet exakt vad det kommer gå då, det vet jag väl inte. Det vet de kanske inte själva än. Eller jo, det vet de kanske. Men jag vet det inte i alla fall. Men jag tycker att det ska bli spännande att både få testa på liksom det med att köra hoj och navigera.
Man kör igenom Tyskland. Man kan ju faktiskt ta färjan Nynäshamn ner till Tyskland. Mm. Och sen åker man då genom Berlin. Det är ju kul. Och sen kommer man ner till Tjeckien. Och sen är det Slovakien eller Österrike man åker igen? Det vet jag inte. Och sen Ungern, Serbien, Kosovo, Nordmakedonien och Grekland. Mm. Det är bästa vägen ner.
Mm.
Jag tycker Kosovo känns sådär.
Nej, men sluta.
Serbien, sådär.
Det är så otroligt vackert.
Ja, det är vackert.
Ja. Nej, men det här är ju att ta äventyrshojåkningen till nästa nivå. Ja. Både att man får det otroligt visuella naturupplevelsen.
Albanien vill inte jag köra bil i.
Jo, nej, men då får väl du stanna hemma då, så åker jag själv. Men också addera det här tävlingsmomentet tycker jag känns spännande.
Det är 3000 mil enkel resa.
Ja, det är väl lugnt.
Man kör ett år på 35 timmar.
Ja, men vad fan, man kan inte bara gå här hemma och ha det bekvämt, menar jag.
Nej, jag säger inte emot dig.
Nej.
Jag ska bara överväga lite till.
Ja, precis. Och det är inte en durotuffa banor, utan det här är ett rally, det är rallykörning som emellanåt i och för sig kan vara ganska tekniskt, men framförallt så är det ju skogs- och bergsvägar som man kör på. Mm-hmm. Vilket i och för sig gör att hastigheten blir högre än i enduro, men eftersom du anpassar hastigheten efter din egen förmåga så kan du bestämma svårighetsgraden själv lite grann. Mm-hmm. Sen gillar jag också tanken på att lära mig att navigera med roadbook. Så det första jag måste göra är att börja träna på det här med roadbook-navigering. Och det tänkte jag att Steve ska få hjälpa mig.
Hur lära... tränar man på det då?
Nej, men, ja, det finns väl många sätt. Jag pratade med Robert på Nomad Sweden häromdagen. Mm-hmm. Och han tipsade om lite olika event i Sverige och Norge där man kan träna på och köra med roadbook då. Så Robban, om du lyssnar på det här, stort tack för de tipsen. Sen är ju YouTube naturligtvis. Sen kan du ladda ner roadbook-appar till din telefon. Eller,
men det man ska lära sig, det är hur man tittar på kartan och vägen samtidigt.
Nej, utan men en roadbook, det är liksom en rulle med grafiska anvisningar eller symboler då, som beskriver terrängen. Uh-huh. Och de här symbolerna är liksom numrerade efter GPS-koordinater. Eller det är en trippmätare egentligen. Uh-huh. Så det är alltså...
En fysisk rulle?
Ja, en fysisk rulle.
Ja, det är inte något digitalt?
Nej, det finns digitala roadbooks också. Men jag tror... Ja, Hellas kör nog... Jag vet inte om de har bytt till digitalt.
Du menar att man får en roadbook av tävlingsledningen?
Du får rullen. Roadbooken själva...
Klart att i Grekland så kör man så här papyrusrullar.
Ja, men det är det vanliga.
Så kommer någon med någon så här olivkrans runt huvudet, läser upp en papyrusrulle för dig.
Nej, men googla.
Springer bredvid.
Du får väl för fan googla om du
inte
vet.
Jag tänker inte googla det här.
Nej. Alltså, kör man bil då är det sidor. Men på hojen så kan du inte stå och bläddra. Utan då har du har en knapp och så snurrar de här. Liksom.
Såna här pianister, de är ju duktiga på bläddra i hög hastighet. Ja. Man fuktar bara läpparna lite och så är det fingrarna. Och så
ja, det
bläddrar man jättesnabbt.
Nej. Nej, men det är alltså då olika symboler som visar... Ja, eller om du tänker så här, alltså, tänk att du ska svänga vänster.
Ja, jag tror jag fattar.
Ja, precis.
Ja,
ja.
Eller vänta.
Om man ska förklara
lite.
Om jag ska förklara på ett enkelt sätt då.
Ja.
Och när du ska beskriva vägen för någon, ja, du går rakt fram här, så när du kommer fram till kiosken så tar du vänster.
Ja.
Och i en roadbook kiosk, då är det liksom en kiosk och så är det pil vänster.
Aha. Ja. Ja, det är som,
alltså det är ingen kiosk.
Nav för barn.
Ja, precis. Mm. Mm. Det är om det. Jag ska köra ett roadbook-rally 2024.
Jag är all for it. Fy fan vad kul.
Mm. Ja. Och är det någon som är sugen på att göra det här mer än jag, så måste jag också passa på tips om Raid Garage. Där har de allting som du behöver för att bygga om din KTM eller Husqvarna till en riktigt fin rallyhoj. Ah. Förutom då kanske just den här roadbook. Men det finns ju andra företag som säger.
Men jag tror att lyssnarna kommer bli lite besvikna om du nu ska backa på ditt löfte om att köra Gotland.
Mm, men det här är mycket fränare.
Jo, fast det ena tar ju inte ut det andra.
Nej, men jag har liksom inte riktigt tid att göra allting. Nu är det bara roadbook rallyträning som gäller.
Hur mycket tid behöver man för att köra Gotland Grand National?
Nej, men framförallt så är det ju, du ska lägga de pengarna på Gotland när jag hellre vill köra ett rally.
Ja.
Och det kommer jag att göra.
Det du säger är att intresset för Gotland Grand National har svalnat.
Ja, eller hade jag pengarna så absolut. Men det bästa med ett roadbook rally är att där har jag ju hojen. Jag har ju allt jag behöver.
Ja.
Så att,
Jävligt fränt.
Ja.
Du började ju det här lilla knassegmentet med att säga att du liksom, du fastnar i ett intresse och då vill man gärna gå balls deep.
Mm.
Och det är ju någonting som du och jag delar.
Mm.
Vi körde ju förra året den här Overland Adventure Expo i Sundsvall.
Yes.
Nu är det ju dags igen.
Mm.
Jag har då gått balls deep i det här intresset.
Mm. Och förutom själva overlandandet, för det är ju inte så mycket.
Nej, men det är som dig. Jag har gått balls deep liksom bara i förberedelser.
Mm.
Men just nu är det inte så mycket bevänt med det andra.
Nej.
Men 12-14 maj så är det dags för Overland Adventure Expo 2023.
Mm.
Den här gången i Stockholmstrakten, en timme från Stockholm.
Man har ni bestämt var det blir?
Ja. Mm. Det är på samma ställe, samma internatskola där Jan Geo gick.
Ja, det vet jag. Där, ja, precis, det vet jag precis.
Så att om man går in på overlandadventureexpo.com, overlandadventureexpo.com, nu gick jag in själv bara för det. Så det heter Solbacka.
Mm.
Och postadressen är 64696 Stjärnhov.
Mm.
Det här blir så frukt fruktansvärt mycket bättre än förra året. För att vi kommer ju ha expeditionsbilar, campervans, det kommer vara vanliga bilar med taktält också. Det kommer vara ett stort vanlife-område. Vi kommer ha mycket äventyrsmotorcyklar. Vi kommer ha två stycken killar som utbildar i offroadkörning eller overlandkörning. Mm. Det vill säga hur man tar sin bil genom en skog. Så får man köra på en skogsbana med egen bil. Vi kommer ha försäljning av campingtillbehör från massa olika utställare. Typ Dometic och Frontrunner, de här fina. Och sen kommer vi ha fullt med utrustning. Vi kommer ha kläder, accessoarer. Och det kommer vara en stor camping på kvällen med kvällsunderhållning. Och det kommer vara barnaktiviteter också. Det hade vi inte så mycket i uppe i Sundsvall.
Nej.
Nu kommer vi ha barnaktiviteter. Och sen blir det såklart då mat och dryck också.
Mm.
Men då kan man gå in på overlandadventureexpo.com och titta på det här. Men då, apropå att ta intresset balls deep, jag berättade ju för länge sedan om att jag gick och bar på en dröm om att faktiskt börja bygga bilar mer eller mindre på heltid.
Mm.
Och det är live nu under då ett nytt företag som heter overlandadventuretrucks.com.
Jaha, finns det en hemsida?
Ja, eller förlåt, .se. jag tror vi har båda också. Men overlandadventuretrucks.se.
Ja, du kan väl prata fast jag håller
Nej,
på
med. Jag kan inte prata medan du går in. Jag är så spänd på din dom här nu.
Ja, ska vi se.
Overlandadventuretrucks.se. Nej, .se.
Jaha. Ja, nu är jag inne här.
Mm.
Ja, just det.
Mm. Stiligt, va?
Ja, verkligen. Vänbyggen,
ja, taktält, takräcken, extra ljusmarkis.
Och så är det så här din bil ska se ut?
Ja, det är min bil.
Bra.
Så där ser min bil ut idag.
Nej, du har inte strappat upp den.
Nej, jag har inte folierat den.
Nej, det är ju det som är hela grejen.
Ja, visst blir det en fin foliering.
Otroligt bra.
Och så står
det
också
någon annan som inte alls var lika bra tidigare.
Ja, men den här ska här till bil- och glasdesign.
Riktigt bra.
ASAP.
Ja, min hoj ska också till bil- och glasdesign. Så småningom.
Det är mycket foliering nu. Mm. Men då ser du också på den här bilden när mina bilen ligger där. Alltså, då kan man se vilka alla tillbehör som är påsatta på bilen. Ganska så fränt.
Ja, verkligen.
Så det här är väldigt kul. Nu hoppar vi till något helt annat.
Mm.
Vi har fått ett brev från Fredrik K. Okay. På Insta.
Mm.
Som skriver så här. Tjo! Tjo!
Tjo, vad det var livat.
I Gnesta på tisdagen. Mm. Kul att ni snackade om Foxbody i podden.
Mm.
Och om vi är inne på 90-talet och Foxbodyn 88-93, så finns det en hel han säger så här, så finns det en kul subkultur. Jag ser så jävla dåligt.
Mm.
Och plus att ena skalmen på mina glasögon har liksom gått av.
Men så du får väl åka till Coop och köpa ett par nya då, glasögon.
Ja, det är kanske det jag ska göra. Mm. Men då, ja, jag ska göra det. Mm. Du har nya glasögon.
Nej.
Jag ser inte. Nej. Jag sa det bara, du ser helt suddig. Men du ska jag säga, så finns det en kul subkultur som härstammar från ghettofilmen Menace to Society från 1992.
Den filmen kommer jag mycket väl
ihåg. Ja, och där åktes det runt i en Foxbody cab med 100 spoke Dayton-fälgar med utstick från skärmkanten, typ ställ din 40-ounce öl på däcket. Alltså jätteutstickande hjul. Och den här subkulturen har kopplingar till lowrider Euro-scenen.
Ja, just det.
Det här väcker barndom.
Mm-hmm.
Sen får vi inte glömma tönten, den coolingen Vanilla Ice.
Ja.
Som åkte i en vit Fox Body Cab i videon. I Ice Baby. Ice, Ice Baby. Tack för ett bra avsnitt, grabbar. Och kolla på Vanilla Ice. Det var ju, han hade inte jättebra fälgar på
Är det mintgrön? Jag såg bara
nej, den är vit.
På bilden. Ja, just
Visste du att Vanilla Ice har kvar sin vita Mustang?
Nej, visste jag inte.
Så här skrev han på Facebook ganska nyligen. Here's the OG 50.
Oh, nice.
Jag vet inte om han kan betingas som original gangsta.
Mm-hmm.
Men så skrev han så här. Still have it. This photo was taken before Ice, Ice Baby. Ice, Ice Baby. I never thought this car would be such an iconic memory of the 90s. I collect cars now and none of them have more emotion than this car because of the 90s, the greatest decade ever. The Foxbody Mustang has become an icon because of the times. It brings back all the memories, block parties, drag racing, keg parties and all the girls.
Mm. All the girls.
We didn't need Fortnite. We got out of the house and had fun, skrev han bara på Facebook. Men det här fick mig att börja kolla in den här subkulturen, inte av Ice Ice Baby och hans Mustang. Ice Ice Baby. Jag fick i alla fall en länk till Insta. Kolla på de här bilarna. Jag säger inte att det här är det snyggaste jag sett i hela mitt liv, men man blir jävligt glad. Kolla. Ja. Du kan inte sitta och sucka.
Nej,
gubbjävel.
Nej, men det var jag
gubbe.
Jag så här. Då tänker jag. Ja. Och jag håller med dig.
Tänker du med näsan eller?
Ja, jag tänker med näsan.
för det här gjorde ju 90-tals Mustangen baljen. Inte för att stilen är magisk eller för att man vill ha en själv.
Nej.
Men tänk dig om våra ungar skulle vilja ha en sån här.
Mm.
Då skulle man ju bara skrika av glädje. Ja! Ja! Ja!
Eller? Skulle man det verkligen?
Jo, men kolla. Mm. Man kanske inte skulle köra Euro Lowrider-stilen på julen.
Mm.
Men kolla en mint condition, liksom 91 Mustang Cab, vit. Eller som den här då, guldfälgar med blå.
Ja, ja det, jag gillar den där blå.
Ja, det är bara för att det var en ghetto-brorsa.
Ja, men den var härlig med den där guldblå. Det var,
han var lite snygg som stod där.
Men du, din yngsta Mila, han gillar ju bara Ferrari.
Ferrari!
ja. Ja, kul. Mer brev vill vi ha.
Ja.
Det tycker vi är jätteroligt.
Ja.
Jag ska inte säga att våra lyssnare blivit sämre på det, men jag tror att de har blivit lite bekväma.
Ja.
De vet att vi kommer sitta här och shorta oavsett.
Ja.
Men det är roligare att prata om saker som de har tänkt på kanske än det vi har tänkt på.
Mm.
Så att fortsätt att skriva in.
Mm.
Det behöver inte vara några långa brev, utan kan inte snacka om det här. Det kan räcka.
Verkligen.
Mm. Du, jag sa att det skulle bli mycket hoj den här veckan.
Mm.
I Sverige så är vi ju stolta över Husqvarna.
Mm, väldigt stolt.
Ja, med all rätt, för Husqvarna har ju tillverkat hojar i över 100 år.
Mm-hmm.
Först i Sverige och sen i Italien. Och numera är tillverkningen flyttad till Österrike eftersom KTM köpte Husqvarna 2013.
Ja, så det är inte längre svenskt.
Ja, det är som att säga att Volvo inte är svenskt.
Ja.
Ja. Jag vill påstå att Husqvarna är svenskt, även om många kallar dem för vita KTMs. En annan...
Va? Säger folk som vita KTM?
Det är som 701 och är väldigt lite skillnad mot min 690. Extremt lite.
Jävlar, vita KTM.
Ah, en annan svensk hojmärke som vi kan vara stolta över, det är Husaberg.
Ah.
Som skapades när Husqvarna såldes för första gången till Kagiva på 80-talet.
Ah.
Jag tror att först så låg faktiskt produktionen för Husaberg i Laxå.
Ah, det är som Daniel säger, allt kommer från Laxå.
Det är typiskt sant att säga det.
Du vet, Sveriges första hamburgerrestaurang. Ah. Det är Laxå. Det här är järnvägspunkten. Ah. Här samlas allt.
Han kanske har lite rätt i det. Husaberg såldes ju också till KTM så småningom. Mm. Men det finns ytterligare ett svenskt hojmärke som kanske inte alla känner till.
Aha.
Och som jag inte heller hade direkt bra koll på. Förrän Jakob på Bidders Highway påminner mig om det här. Har du hört talas om ett märke som heter Highland? Du gillar namnet, va?
Älskar landet. Ja, men jag hade
jag hade hört talas om det, men typ glömt bort det. Men
alltså det stavas det H-I-G-H, land.
Ja, precis.
Ett svenskt märke?
Ja.
Va?
Ja.
Gammalt?
Ja, ganska.
Uh-huh.
Jakob började snacka om det här, då fick jag lov att grotta ner mig i det här lite grann.
Mm-hmm.
Så här var det. Hösten 96 så grundade några svenska motorcykelentusiaster Highland Motors. Och i september 97 så visade de upp sin första...
Jag tror du skulle säga 1923.
Nej. Men 96 var ändå några år sedan.
Ja, verkligen.
97 så visade de upp sin ganska speciella, otroligt förändrad prototyp på Milan Motorcycle Show. Och det blev en otrolig succé.
Mm-hmm.
Och i slutet av 98 då, så var det dags för deras första modell att släppas, som hette Outback. Bra namn va?
Ja, väldigt bra namn.
Ja.
Jag tittar på bild, jag gör en bildgoogling.
Ja.
Så är namnen bättre än utseendet?
Ja, men det var ju 90-tal där, får du komma ihåg.
Ja.
Men det som... så här.
Finns de fortfarande?
Nej.
Nej.
Men det här var ju inte... Den hojen och Solero Outbacken, det var liksom inte vilken liten sketen hoj som helst. Utan det de här galningarna hade gjort, det var att de hade byggt en offroad-hoj. Alltså typ en dual sport, fast med en V-twin-motor på 950 kubik.
Aha.
Och det vanliga vid den här tiden var ju att den här typen av hojar brukar ligga på ett, liksom 250, kanske max 600 kubik. Och idag är det väl typ bara min hoj och Husqvarna 701 som har lite mer kubik, om man snackar liksom dual sport hojar då. Och i och för sig så var ju Outbacken, hade ju två cylindrar, men att bygga en offroad hoj 98 på 950 kubik, det var ju rätt spektakulärt. Oh. Det hade ju någonstans mellan 80 och 100 hästar den här jäveln då. Och sen gick du köpa något uppdateringspaket till den här motorn som gjorde att den hade liksom 120 hästkrafter då, 98. Men tyvärr så blev det något fel på de här första hojarna som de började leverera, och det berodde på något missförstånd mellan Highland och de som tillverkade kolvarna. Så många av de här hojarna, de ska redan under de första 50 milen. Jag tror att kolvarna var för stora på något sätt, så det blev för mycket friktion. Men motorn var i grunden en vidareutveckling av en Husa Berg-motor. Och idén med en offroad-hoj på 950 kubik, den är ju underbar.
Ja.
Och problemet var väl att den släpptes lite för tidigt. För den var ju inte helt färdigutvecklad. Och de hade ju problem med vibrationer, och det var liksom dålig passform. Och generatorn laddade inte batteriet. Så det var lite så här små grejer. Och den var inte så bra som den kanske skulle kunna ha blivit om de hade haft möjlighet att vänta med lanseringen. Men det är ju dyrt att utveckla en hoj från början. Och har man bara utgifter, vilket man ju har inledningsvis, så det är lätt att man känner sig pressad att kanske lansera lite för tidigt. För man är ju ivrig att börja tjäna pengar då. Ah. Och Highland är ju inte första företaget som har gjort det här misstaget. Men Highland, de fick hur som ett ekonomiska bekymmer där i slutet på 99. Så att resan var ju ganska kort då. Men året på så konkade de faktiskt. Men man startade upp Highland Motors igen senare samma år. Och hela företaget flyttades då till Skällinge, och där utvecklades och byggdes flera modeller för hand då, med olika motoralternativ. Så då började det väl ändå så här, ja, men börja få någon form av ordning. Sen tror jag att de flyttade till modernare lokaler i Jönköping efter ett tag.
Man älskar den här typen av passionerade...
Svensk bil eller motorentreprenörskap. Ja, jag vet. Det är jättekul. Nej, men de flyttade till Jönköping. Jag är född i Jönköping. Kanske därför som jag förr eller senare var liksom dömd att bli hojtorsk.
Och kristen.
Husqvarna ligger också några mil därifrån. Men det har väl kanske mest att min granne körde cross när jag var liten. Mm. Varje lördag så såg jag honom dra iväg på sin... Eller han körde enduro. Skitsamma. Under 2009 så etablerades faktiskt US Highland Incorporated. Aha. Det blev dotterbolag då till Highland Group.
Hur fan fick han till det? Det var ju också otroligt imponerande.
Verkligen, de flyttade till USA, och det gick faktiskt riktigt bra med uppbyggnaden av Highland i USA. USA Highland Inc. börsnoterades till och med. Men just när allt började gå riktigt bra så omkom tyvärr företagets grundare, han Mats Malmberg då, en flygolycka i närheten av Tulsa 2010.
Oklahoma.
Ja, och då var han bara 41 år, och det var Mats och två andra från det här då fortfarande ganska lilla företaget US Highland. De fick problem med sitt lilla privatplan och störtade i Mohawk Park i Tulsa. Alla dog. Så att det var väl lite...
Fan, vilket mörkt.
Ja, det är inte så jätteroligt slut på den historien. Men jag tyckte att det var värt att nämna Highland Motors i alla fall, och deras fräna hojar där på 90-talet.
Jag fick lite dåligt samvete bara för att den dog i en flygolycka, att jag sa att det var en ful motorcykel.
Ja, men du får ofta äta.
Jag får bita med tungan innan man säger saker överhuvudtaget.
Du, vad vill du snacka om nu?
Ja, men vet du... Jag är så trött på att prata el.
Mm.
Jag
tycker det, gör inte det då?
Ja, fast det här är tillräckligt spännande för att man måste ändå säga det.
Mm.
Renault kommer släppa...
en ny elbil.
Konverteringskit så man kan köra alla gamla modeller på el.
Ja, men det är väl lite kul.
Alltså då pratar vi Renault 4 och Renault 5. Alltså gamla 60, 70, 80, 90-talare.
Mm. En liten rally-el-Renault vore inte helt fel. Renault 5.
Jag tar mig faktiskt friheten att läsa den här korta artikeln.
Ja, gör det.
Står det så att konvertera fossilbilar till eldrift har hittills främst varit något för entusiaster. Vilket stämmer. Mm. I USA och Europa finns även företag som genomför konverteringarna professionellt, men då ofta i liten skala. I Frankrike däremot är en massmarknad på väg att se dagens ljus. Ändrade regler och statliga subventioner för att konvertera bensin- och dieselbilar till eldrift har gjort att flera nya företag har etablerats på kort tid. Ett av de mest kända är har nu ingått ett samarbete med Renault om att ta fram officiella kit för konvertering av äldre modeller. Och i ett första steg så handlar det om de lite till åren komna modellerna Renault 4. Det var en sån som min kära far hade när jag var liten. Mm. Med rattkrycka. Mm. Och Renault 5. Mm. Men även den lite mer moderna...
Vilken jävla dödsfälla. Alltså redan då. Ja. Och sen dessutom i med en elmotor i den. Det blir ju, det är en självmordsmaskin utan dess like. Byggd av fransmän och elkonverterad av fransmän.
Ja.
Du kan lika gärna köpa en pistol bara. Fortsätt.
Ja, men då är det en fransk pistol om inte annat. Men de ska även konvertera den här bilen Twingo. Det är den där lilla pissbilen. Ja, så då blir det officiella kit från Arfit. Mm. Och just första generationen Twingo är fortfarande en vanlig syn på vägarna i Frankrike och flera andra europeiska länder. Tvi vale, säger jag bara. Mm. Men för Renault 4 kommer ett kit börja säljas redan nästa månad. Och priset inklusive installation, det är nu du ska säga vad falls och lyfta på glasögonen. Mm. Priset inklusive installation är 11 900 euro, omkring 130 000.
Ja, jag lyfter på basken.
Men det verkliga priset är betydligt lägre än så. För både privatpersoner och företag kan i Frankrike få bidrag på upp till över 60 000 kronor för att konvertera en fossilbil till el. Mm. Och för att kunna ansöka om det så måste du däremot vara bosatt i Frankrike. Men förstår du, det är liksom
såklart.
För 70 000 spänn. Ja. Det är vad du köper liksom en ny motor och petar i. För samma peng så får du då en elmotor installerad och klar.
Ja, men 70 000 är ganska dyrt för ett självmord ändå, tycker jag.
Jo, men ja.
Ja. Men femman då?
Ja, men Renault framhäver att konverteringen av gamla fordon förlänger deras livslängd samtidigt som de inte längre släpper ut koldioxid. Det gör det möjligt att fortsätta använda bilen även i städer med miljözoner, något som kommer allt mer i Frankrike. Mm. Och de här konverteringskiten, de är på med såna här LFP, jag vet inte vad det här är, batterier, 10,7 kilowatt, det vill säga piss lite. Omkring 8 mils räckvidd, det är inte mycket, men samtidigt för bara köra omkring stan.
Krocka runt mig i Paris.
Ja, och 65 hästar. Mm. Och batteriet laddas genom ett vanligt vägguttag och laddar fullt på 3,5 timme.
Ja.
Och 2-årsgaranti, hej och bla 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 bla. Men...
vägguttag som brinner kåken ner.
Men tänk dig att så här, bygga en sån här.
Ja, det där är ju trevligt.
En Renault Turbo, Renault 5 Turbo med så tokbreddad med bur och allting. Mm. Du behöver inte mer än 65 häst elmotor för att den där ska bli kul att köra omkring med i en stan.
Nej.
Tack till Bilsport och MC.
Va?
Ja, men jag vill säga tack till våra sponsorer. Ja. Jag bytte ämne för jag kände att det där, du var ju så helt bara pratade, det där är en dödsfälla.
Ja. Ja, men det jag vet att ni i er familj gillar franska bilar.
Nej, jag håller inte det här så högt. Men det är ändå kul att franska staten går in och säger att vi subventionerar, det blir lagligt och bam, bom, bam. Och så är det klart, här är det ett jävla krångel.
Ja.
Det är krångligt att konvertera till etanol här.
Du?
Ja.
Jag vet inte, kanske inte riktigt dags att runda av än, men jag har kommit på en sak som jag vill ta inför nästa vecka.
Mm.
Jag tycker det är väldigt kul med utslagstävlingar.
Ja.
Ja, och det här har fått en ny idé till ett segment som jag vill att vi ska göra några veckor framöver.
Aha.
Med start nästa vecka.
Ah, var det du höll på att fnissa om i början? Ja. Att du hade en ny grej på gång.
Och det här segmentet har döpt till Let's Get Ready to Rumble. Det är två bilmärken, eller bilar, det kan vara två bilar också, som tävlar mot varann. Uh-huh. Lite grann som vi hade förra veckan här.
Uh-huh.
Men då som vi båda ska prata om, och vi ska både prata om bilarnas, eller bilmärkenas fördelar och nackdelar. Mm-hmm. Och sen ska vi välja då vilken av de här som vinner.
Uh-huh.
Så du kommer den här veckan få veta vilka två bilmärken, för det är ett bilmärke nästa vecka, som ska tävla mot varann nästa vecka. Och sen ska du fundera på under den här veckan då, som sagt, både för- och nackdelar.
Mm-hmm.
Och sen så ska vi se om vi kan komma överens om en vinnare. Det är inte säkert, men det är inte egentligen det viktiga.
Mm-hmm.
Och nästa vecka är det som sagt två bilmärken som tävlar mot varann. Men det kan som sagt vara två bilar också.
Mm-hmm.
Ja, så att snart så kommer du få veta vad det är vi ska prata om nästa vecka. Och sen veckan därpå, då är det din tur att komma på två kombatanter.
Aha.
Förstår du?
Ah, ja.
Så det är liksom varannan gång.
Tänk att förklara den här typen av grejer. Jag förstår ingenting.
Nej, jag vet inte varför du tycker det är så svårt. Men jag tror att du kommer tycka att det är väldigt enkelt när jag berättar vad det är som ska tävla mot varandra nästa vecka.
Ja, berätta.
Då är det då alltså Ferrari versus Lamborghini. En gång för alla ska vi utse en vinnare. Förstår du?
De här två... Är det lite som sån här barnspelkort? Att vi liksom ska titta på okej, Ferrari, de har det här i sin fördel, precis, och det här till sin nackdel.
Ja,
och ska vi väga det mot Lambos för
det har ju alltid varit så här, vilka är det Lambo eller är det Ferrari? Liksom?
Ja, egentligen så är det är som ett äktenskap. Vi ska skriva plus och minus.
Ja, men precis.
Ja, vad intressant.
Och nästa vecka så kan det vara, du kan tycka så här, ja men det kan vara liksom...
Måste vi ta Ferrari mot Lambo?
Ja, nästa vecka är det Ferrari mot Lambo.
Ja, okej, du bestämmer.
Ja.
Och veckan därpå
då får du bestämma vad. Och det behöver vara bilrelaterat. Det kan vara vad fan som helst.
Det kan liksom vara bästa avgåssystemet.
Ja, det kan det väl vara då. Liksom, att, typ Borla versus. Det är inte lika roligt kanske.
Jo, Borla.
Så nästa vecka, då vet du. Ska vi snacka Ferrari versus Lamborghini och en gång för alla utse vinnaren. Vilken är den italienska kungen?
Aha. Mm. Det kan flyga.
Det kan mycket väl flyga, aha, det tror jag.
Ska jag runda av den här veckan?
Gör det.
Och prata om det där med att förverkliga barndomsdrömmar.
Ja, det tycker jag.
För det är någonting härligt när man läser historier om folk som de facto hittar barndomsdrömmen med stort B.
Mm.
De flesta ungarna i våran generation, de satte ju upp affischer på Contouchen. Vissa Ferrari F40 och den typen av bilar satt ju på pojkrummen.
Så var det.
Men sen var det en liten tysk pojke. Jag älskar
tyska pojkar. Jag älskar tyska pojkar.
Men jag älskar också min
tyska flickor.
Min tyska dialekt.
Ja, jag tycker väldigt mycket om.
Jag är oerhört nöjd med den här dialekten. Mm. Mm. Det var en tysk pojke som hette Tino Zovko.
Mm. Det lät inte jättetyskt.
Nej,
men jag håller med dig.
Ovanför hans säng så hängde det en poster.
Mm.
Och det var på en Bocherd B300 Gullwing. Vet du vad en Bocherd B300 är?
Nej, kan jag inte påstå.
Det var en bil som byggdes i bara ett enda exemplar.
Aha.
Men hela tanken var att det här skulle liksom bli en produktion. De skulle göra 200 bilar, var det tänkt. Det var alltså en tysk som hette Bocher som tog då en det här är själva postern som man hade ovanför väggen då, jag visar en bild på den. En silverfärgad Merca med måsvingar. Men de hade då tagit en, jag är så dålig på Merca, men jag tror att det var en E-klass kupé bakändan, en SL front och mosat ihop de två och gjort liksom så att det
får
blev,
se på bilden igen.
Ja, men det var liksom en större. Det är som en större, vad man ska säga, tvådörrars kupé.
Ja.
Men den blir liksom lite fläskigare än en liten SL.
Mm.
Och sen har de då satt måsvingar på den.
Du hör att jag inte är jätteimponerad över utseendet på den här bilden, va?
Nej, men faktiskt inte jag heller.
Nej.
Men det är inte det som är intressant med den här historien. För nu är den slut.
Det var alltså inget som var intressant med det.
Nej, det som är intressant med det är att när han var 9 år gammal, då hade han den här posten på väggen. Då... Och historien förtäljer inte hur han fick tag på den här posten. Men då stod han i alla fall vid en tidningskiosk och då var det nya numret, året var 1989, av Auto, Motor und Sport. Och på omslaget var då den här bilen.
Mm.
Och han var helt förhäxad. Men den här tidningen kostade 5 D-mark. Och det var mycket mer än de här 1,50 D-marken som hans pappa brukade betala för tidningen Autobild.
Mm.
Så att han tyckte att vi kan inte betala 5 D-mark för den här tidningen.
Nej.
Så att då sa han till sin son Tino att ska du köpa den här tidningen, eller om jag ska köpa den här tidningen åt dig, då måste du få A i matte.
Mm.
Högsta betyg.
Mm. Snålfarsa ändå, det var ju ganska mycket jobb för en tidning, kan jag tycka.
Ja, jag tänker att plus en tidning, att då hade han bara några dagar på sig,
till nästa månad.
Historien har sina brister.
Ja.
Mm. Ja, hur som helst, han fick A, så han fick köpa tidningen.
Mm.
Men då blev han liksom, han blev förhäxad, det här blev hans bil. Och då läste han att de skulle göra 200 bilar, de skulle vara dubbelturbo, de skulle vara självjusterande fjädring. Det här skulle liksom vara en framtidssuperbil. Och sen gick det a decade, vad är det, 10 år?
Mm.
Ja. Och Tino då, han hade liksom inte glömt bort den här bilen. Den fanns ständigt närvarande för honom. Det var liksom en bil han var besatt av. Mm. Det är intressant hur det där i barndomen, hur det bara kan sätta sig med en bild.
Nej, men verkligen. Speciellt när han också hade fått jobba för den på något vis.
Ja, exakt. Det kanske låg jättemycket
det. Det som adderade till att göra den här bilen helt magisk.
Exakt.
För den är inte speciellt magisk.
Exakt, ja. Så är det. men då hade ju internet gjort sitt intåg och då började han söka om det gick att hitta några såna här bilar.
Mm.
Men då liksom blev han ju besviken för att han insåg ju att det faktiskt var, vad sa jag, att det var en enda. Jag tror de hade byggt 10 stycken.
Ah,
byggt.
Okay. Mm.
Men det var bara en enda som hade måsvingar.
Mm.
Därför att de lyckades få ut 10 bilar. Men den första prototypen som var med måsvingar, det var den som folk skulle liksom köpa drömmen. Sen byggde de 9 bilar utan måsvingar. Det var mycket billigare att tillverka.
Konstigt, för det var måsvingen som var hela grejen.
Ja, men de byggde de billigare bilarna för de skulle sen finansiera starten och produktionen av det. Och sen gick det ytterligare några år. Men sen 2005 då sökte han återigen på nätet efter den här. Och då dök det upp en eBay-annons med den här bilen. En måsvingebil.
Mm.
Men en helt annan färg och allting, så han var ändå tveksam. Och plus att auktionen hade gått ut. Han hade missat auktionen.
Mm.
Men då såg han att reserved price hade inte uppnått. Så han kontaktade säljaren. Och fick då reda på att det här var originalbilen. Omlackad, ny inredning och allting. Och den hade stått i förvaring. Och det var alltså grundaren, han som startade det här bilmärket. Och hans nephew som hade då ärvt den här bilen på något vänster.
Mm.
Och nu skulle han sälja den. Och då sa han Tino, vad heter han? Tino, ja. Att bara, jag måste komma och titta på den. Så han tog tåget tvärs över hela Tyskland. Och såg bilen. Problemet var att han hade bara 20 D-mark kvar och det skulle täcka precis hemresan.
Mm.
Men han ville ju verkligen ha den här bilen.
Mm.
Och han var liksom, det var hans bil.
Mm.
Och då förstod säljaren att den här killen måste ha den här bilen. Det är en så härlig historia.
Mm.
Så det slutade med att han fick 3 månader på sig. Han bara, jag tar bort annonsen, jag lägger inte ut ny auktion på den. Du har 3 månader på dig att få fram pengarna. Och sen sålde han Tino då allt han ägde och hade och jobbade extra och gjorde massa grejer. Plus han tog ett lån av sin framtida vad heter det? Svärbror. Nej, vad heter det? Hans
svärbror. Det vet jag inte vad det är för.
Vad heter det då?
Svärbror. Jag vet inte vad det var för något.
Hans
svåger.
Svåger heter det.
Ja.
Ja, just det. Svärbror.
Mm.
En svärbror.
Mm.
Det är så jag i Tyskland.
Ja, just det.
Och då fick han nästan ihop pengarna och då sköt hans pappa till den sista sudden. Så att han var belånad och hade inte ett öre kvar, men då lyckades han i alla fall köpa den här bilen. Och sen har han då behållit den sen dess och håller på ömsint renovera den. Och då när han lägger ut den här på sådana här Mercedes forum så väcker den här väldigt mycket uppmärksamhet för att den är så pass unik och just att det bara finns ett exemplar. Och en av dem som har då sett det här, det är grundaren själv som bjöd hem honom och så fick han en present av grundaren. Vilken jävla dålig historia det här. Jag hör.
Nu har du byggt upp.
Jag ser på dig.
Att jag sitter och väntar på det grand final.
Ja, och så känner jag att jag kan inte leverera en grand final.
Nej.
Så jag sitter och jag känner mig mer och mer skärrad.
Ja, men du får göra som Filip Hammar då. Ljug bara. Hitta på.
Han fick 1 miljon kronor. Han fick en pärm med massa ursprungspapper, homologeringspapperna och det var såna här viktiga grejer.
Snark.
Och massa fina bilder och tavlor på bilen fick han också.
Ja.
Kan ha varit den sämsta bilhistorien.
Ja, det där var ingen vidare. Dålig bil, dålig historia.
Men du,
tack för att ni har lyssnat.
Nej, håll klaffen nu. Jag ska visa en bild ändå på den när den för den så här, den har någonting.
Ja.
Titta på den med dina 90-talsögon och så ser du framför någon sån här fitnessbrud i den här, någon sån tysk Susanne Lanefelt som åker den här. Mm.
Jag tittar. Ja.
Den har någonting.
Jo då.
Men ändå inte. Eller? Ja, man har ju aldrig varit så förtjust i den här modellen.
Nej.
Av Mercedes.
Nej,
men...
det är bara press. Ja, jag gillar...
Pressa kanske man inte ska göra.
Nej, ja. Det fanns någonting.
Ja. Mm. Men det fanns inte så mycket med det här ändå. Men det fanns någonting med det här avsnittet.
Ja, men absolut. Det var lite studsigt.
Ja. Mm. Tack för att ni har lyssnat.
Trevlig helg på er allihopa. Vi hörs på tisdag.
Ja, det gör vi.
Ja.
Hej.
Hej. Ice, baby.